andra länder där omkring och också på andra håll runt om i vår värld. Men världen präglas ju också av oro på många andra sätt. Vi har oro över klimat, politisk polarisering, ekonomisk oro med mera, med mera. Och i de här tiderna så kanske vi frågar oss själva, hur och var kan vi finna trygghet i allt detta? Profeten Jona tror jag ställde sig exakt samma fråga. Och det är som sagt den boken som jag har tänkt att tala över idag, eller ikväll och imorgon. Och som vi strax ska läsa och se så levde Jona i en väldigt turbulent tid han också. Han hade också gått om egna stormar i sitt liv och i sin värld. Och jag tror att det finns mycket för oss att hämta från Jona bok. Jag tror att det var min son Ruben som nu är 3 år, men för något år sedan så ville han varje kvällsandakt läsa den här berättelsen om fisken. Han tyckte den var så spännande. Vi blev lite trötta efter ett tag på den. Men flera kanske delar den här erfarenheten från barndomen. Men när jag som vuxen har läst den här boken, och det är ju en ganska kort bok, det är ju 4 kapitel, så har jag upptäckt att den handlar om så mycket mer än en fisk. Så det är egentligen en ganska komplex, och, eller jag har liksom blivit förundrad och också lite konfunderad över den här boken. Den verkar liksom handla om så många saker. Den handlar om nationalitet och nationalism. Den handlar om Guds kallelse till mission. Men kanske framförallt så handlar den om Guds nåd och Guds barmhärtighet. För som vi förhoppningsvis ska kunna se, så är det så att Gud genom hela den här boken arbetar med Jona för att få honom att förstå det här med Guds nåd. Just det här med Guds nåd är inte helt enkelt att förstå. I alla fall så är det en sak att förstå det med huvudet, en annan sak att ta in det i hjärtat. Men just Guds nåd, ytterst manifesterad på korset, det är det som utgör grunden för vårt hopp. Och Guds nåd är det som gör att vi kan vara trygga i en orolig värld. Och då oavsett om vi pratar om den stora världen eller vår egna lilla värld. Och min tanke är då att vi ikväll ska titta närmare på Jonas första uppdrag. Och det är då kapitel 1 och 2. Och imorgon så tänkte jag att vi skulle titta närmare på hans andra uppdrag. För boken är uppdelad i 2 uppdrag kan man säga. Och vi ska i huvudsak välja och följa bokens struktur. Och som vanligt, ja, det är ju som sagt 4 kapitel. Och det är kanske lite väl mycket att täcka på 2 pass. Så att vi kommer att behöva hoppa en hel del. Men det innebär också att de här 2 passen kanske kommer vara lite mindre tematiska och lite mer liksom följa texten. Men min tanke är ändå och liksom att fokus ska ligga på det här med Guds nåd. Och det är också det som är min bön för de här passen, att vi genom Jona ska få se Guds nåderika och barmhärtiga hjärta för oss. Att vi får vara trygga hos honom. Men min bön är också att vi ska bli lite utmanade. Och att den här texten ska få bli liksom som en spegel för oss. Och att vi ska kunna få reflektera lite över våra egna hjärtan. Men innan vi går in på det här passet som jag har då namngett Gud i stormen och i djupet, så tänkte jag att vi skulle be. Tack kära himmelska far att vi får träffas här på sommarlägret. Jag ber nu att du ska vara närvarande. Jag ber att du ska komma, öppna våra ögon och öron. Öppna våra hjärtan så att vi ska kunna ta till oss det som vi behöver. Att vi ska kunna bli tröstade i där vi tröstade och utmanade där vi behöver, Herre. Jag ber att du ska vara med mig här i när jag talar. Och vi lägger den här stunden i dina händer, Herre. I Jesu namn, amen. Och jag tänkte då att vi ska börja med att läsa texten. Jag insåg här, vilket jag kanske misstänkte, att texten kommer att bli lite liten. Så har ni egna biblar som ni vill läsa i så är det kanske bra. Upplägget på det här passet kommer vara tre delar. Jag kommer prata om Guds kallelse. Jag kommer tala om Gud i stormen och Gud i djupet. Men låt oss läsa texten. Ja, det blir ganska litet. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa, bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Och han kom ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarshish. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Då kom skeppets kapten till honom och sa, hur kan du sova? Gå upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. De sa till varandra, kom, vi kastar lott så att vi får veta vem som har dragit den här olyckan över oss. Och när de kastade lott, föll lotten på Jona. Då sa de till honom, berätta för oss vem som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade dem, jag är hebré och jag fruktar Herren, himlens Gud som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stark fruktan och sa till honom, vad har du gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer och de sa till honom, vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss? Han svarade dem, ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Männen rodde för att komma tillbaka till land men de kunde inte för havet stormade allt värre mot dem. Då ropade de till Herren och sa, Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då la sig havets raseri och männen greps av stor fruktan för Herren och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Och han var i fiskens buk i tre dagar och i tre nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sa, jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet och strömmarna omslöt mig. Alla dina böljor och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon, men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Vattnet omslöt mig ända till halsen. Djupet omgav mig. Sjögräs snärde sig runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. De som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de fått. Men jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Guds kallelse. Som vi precis läste så börjar Jona bok med att Gud kallar Jona att bege sig till Nineve och predika. Och för oss som sitter här idag så är det kanske inte något så särskilt förvånande som vi studsar på. Men jag tror att för Jona så måste det här ha kommit som en chock. För det första så var det chockerande att en hebreisk profet skulle lämna Israel och gå till en hednisk stad som Assyrien. Än mer chockerande var det att Gud ville att Jona skulle gå till Nineve, Assyriens huvudstad. Vid den här tiden så var nämligen Assyrien en av de mest våldsamma och grymma staterna. Och idag så skulle man väl säga att Assyrien var någon slags terroriststat. Det var också ett stort hot mot Jonas land Israel. Men det kanske mest förvånande med den här kallelsen, det var att Gud kallar Jona Amittais son. Och det framgår inte av den här texten som vi läste, men i andra konungaboken där kan vi läsa att Jona levde under Israels kung Jerobeam den andra. Och Jona, till skillnad från andra profeter, hade stöttat Jerobeams aggressiva krigspolitik, liksom att utvidga riket. Så läsarna kände väl till att Jona var liksom en inbiten nationalist. Så man kan säga att hela den här kallelsen, hela den här resan från början framstår som väldigt märklig och förvånande. Och sen då i en nästan parodisk scen kan vi tycka, så ser vi att Gud kallar Jona och att Jona besvarar kallelsen med vad då? Jo, han gör precis tvärtom. I barnens bibel som vi har hemma så finns det en ganska rolig bild. Där står Jona vid bryggan och så är det en skylt som det står Nineve. Och så är det en annan skylt där det står åt helt andra hållet där det står bort från Nineve. Och Jona går ju då såklart bort från Nineve. Han ber sig ut på havet i hopp om att undkomma Gud. Varför gör han då det här? Ja, vi ska faktiskt vänta till imorgon när vi ska höra Jonas egna ord om det här. Men redan nu så är det ju, tror jag, det är ganska lätt att komma på anledningar. Och en är ju helt praktisk och naturlig. Så jag tror Jona måste ha insett att det fanns en ganska stor risk för honom att bege sig till Nineve. Först hade han en lång, mödosam, kostsam resa framför sig. Och väl framme så skulle han predika dom för ett folk som var fiende till honom. Det framstår liksom inte som särskilt lockande uppdrag. Så Jona, kan man säga, hade ett problem med uppdraget som han hade fått. Men jag tror han hade ett än större problem med den som hade givit honom uppdraget. Det står att Jona flydde bort från Herrens ansikte. Jonas slutsats, det var att eftersom han inte kunde se några goda skäl för Guds kallelse, ja, då kunde det nog inte finnas så goda skäl. Jag tror man kan säga att Jona, han misstrodde Guds godhet, visdom och rättvisa. Och just det här, där tror jag att vi alla, i alla fall i någon mån, kan känna igen oss. Vi kan ha så lätt att misstro att Gud är god, att han vill vårt och alla andras bästa. Och när vi då inte kan se goda skäl för det Gud säger eller det han gör, då har vi lätt att tänka att det inte finns några sådana. Eller att vi själva vet bättre. Det här går tillbaka till Edens lustgård. Guds första bud till Adam och Eva, det var att de inte fick äta av trädet. Men liksom Jona många år senare, så kunde Adam och Eva inte se några goda skäl till varför de inte kunde äta av frukten som såg god och lockande ut. De litade inte på Guds ord, att Gud hade deras bästa i åtanke, så de åt. Gud i stormen. Så Jona flyr från Gud, men Gud låter honom inte komma undan. Istället sänder Gud en storm. Jag tänkte att vi skulle stanna upp lite inför det här, för här finns både jobbiga lärdomar men också tröstande lärdomar för oss. Om vi börjar med den jobbiga, så är den jobbiga lärdomen att när vi inte lyder Gud, så finns det en storm kopplad till det. Och det här är ett av de stora temana i vishetslitteraturen. Och här är det också viktigt att vara noggrann. Alltså, det betyder inte att varje svårighet i vårt liv är ett straff för någon synd som vi har begått. Det är till exempel Jobs bok ett tydligt exempel på. Job var en rättfärdig man, men han fick ändå utstå svåra prövningar. Så Bibeln lär inte att varje svårighet eller varje storm är ett resultat av synd. Men den lär att varje synd har konsekvenser. Och vi kanske kan tänka det lite som med våra kroppar. Vi kan inte äta skräpmat, inte träna och ändå förvänta oss att se ut som elitidrottare. Även om vi hade tyckt det var jätteskönt. Och på samma sätt så kan vi inte ignorera våra barn eller våra föräldrar och ändå förvänta oss att vår relation ska vara bra. Om vi liksom bryter mot designen eller syftet med saker, så kommer det att slå tillbaka mot oss. Och i fjärde Mosebok, 32 kapitel, står det att då ni syndar mot Herren, då syndar ni mot Herren, och ni ska veta att er synd drabbar er. Så den jobbiga lärdomen, det är att vår synd har konsekvenser. Men det finns också, som sagt, tröstande lärdomar. För Jona så var stormen en konsekvens av hans synd. Men vi läste också att i den här stormen så befann sig också sjömännen. Och de drabbades liksom på samma sätt av den här stormen. Och så är det ju många gånger också för oss, att många gånger så är stormarna i våra liv en oundviklig konsekvens av att vi lever i en fallen värld. Det är inte bara det att vi gör fel, utan också människor runt omkring oss. Och för att gå tillbaka till Jobs bok som jag nämnde nyss, så beskrivs det här mer poetiskt. Där beskrivs vi människor att vi föds till möda, liksom eldens gnistor flyger mot höjden. Och därför så är världen full av destruktiva stormar. Världen är full av oro och otrygghet. Men trots det så kan vi se att stormen leder sjömännen till tro på Gud, även om stormen inte var deras fel. De flesta bibelkommentarer som jag har läst, och det, jag tycker också framgår av texten, eller det framgår av texten, pekar på att i slutet av första kapitlet får uppfattas som att sjömännen kommer till tro på Gud. Och som vi kommer se lite senare så leder stormen också till att Jona börjar förstå det här med Guds nåd på ett djupare sätt och på ett nytt sätt. Så när stormar kommer in i våra liv, oavsett om det är en konsekvens av våra handlingar eller inte, då har kristna ett löfte om att Gud kommer att använda dem till gott. Och i Romarbrevet 8 så står det att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Och det här är på något sätt ett återkommande tema i Bibeln. Vi kan tänka på när Gud kallade Abraham som en man av tro, så lät han Abraham gå många, många år med till synes ouppfyllda löften. När Gud ville göra den bortskämda ynglingen Josef till en man av tro, så lät han honom gå igenom många svårigheter. Mose fick fly ut i öknen under många år innan han kunde leda Guds folk. Så Bibeln lär oss inte att varje svårighet är ett resultat av synd, men den lär att för kristna så kan svårigheter hjälpa oss att se syndens grepp om oss och vårt beroende och behov av räddning av Gud. Och stormar kan liksom väcka upp sanningar som vi annars inte hade sett. Stormar kan utveckla tro, hopp, kärlek, tålamod, ödmjukhet, självkontroll. Och det finns åtskilliga människor som kan vittna om att de har kommit till tro genom någon storm som har drivit dem mot Kristus. Men återigen, de första kapitlerna i första Mosebok lär oss att Gud inte har skapat världen för lidande, sjukdom eller död. Ondskan är liksom en inkräktare i Guds goda skapelse. Gud har bundit sitt hjärta till oss, och att hans hjärta fylls av smärta när han ser synd och ondska. Så Gud spelar inte schack med oss. Och det står heller inte klart alltid förrän efter många år att Gud har verkat genom de svårigheter vi har gått igenom. Om det ens står klart någon gång på denna sida graven. Men det faktum att Gud sände stormen, det visar också att Gud inte lämnade Jona, trots att Jona försökte lämna Gud. Och det här är ett glädjebudskap. Gud sviker oss inte, även om vi sviker honom. Han söker oss och kallar oss. Han är trofast. Om och om igen vittnar Bibeln om att Gud är trofast. I Romarbrevet igen, tredje kapitlet, står det: inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Jona kunde kanske inte se att Gud var verksam mitt i den dånande stormen. Att Gud liksom höll på att dra hans hjärta rätt. Men det blev klart för honom i efterhand. Jona försökte fly från Gud, men Gud släppte inte taget. Och det här gäller ju också oss. Oavsett om vi kan se det eller inte, så kan vi veta att Gud finns med i våra stormar. Om vi då går tillbaka till berättelsen om Jona, så ser vi att Jona efter en diskussion med sjömännen på båten erkänner att det är han som har dragit in dem i stormen och att de ska kasta honom i havet, vilket också sker. Här finns oerhört mycket som man skulle kunna peka på. Det har vi inte tid med, så vi får hoppa lite grann. Och istället så ska vi gå till kanske den mest kända delen i den här boken, nämligen det här med fisken. Och innan jag går ner eller in på det här så tänkte jag att jag ska bara nämna något om det här med fisken som nog många av oss moderna läsare reagerar på. Så hur kan Jona ha blivit svald av en fisk? I en bok som jag läste av Ingmar Rådberg så nämner han en insändare i kyrkans tidning för ett antal år sedan. Och där kunde man läsa så här. I en morgonandakt berättades om Jona, hur han uppslukades av en stor fisk, vistades i fiskens buk 3 dagar och 3 nätter, varefter han på Herrens befallning kastades upp på land. Varför återberätta sagor ur Gamla testamentet? Så, och det är kanske så många ser på Jona, och nog särskilt på den här episoden med fisken som en saga. Och här tänker jag att lite hur man svarar på den här frågan beror på hur man läser och ser på resten av Bibeln. Om man accepterar att det finns en Gud och att Jesus har dött och uppstått, som är ett vida större mirakel, då ser jag inte som att det finns några svårigheter alls att läsa det här med fisken bokstavligt. Och går man in i texten och läser så finns det ingenting som tyder på att det här skulle vara någon slags litterär produkt. Många gånger så är det så att en författare lägger till liksom lite mer övernaturliga spektakulära händelser för att, ja men för att väcka upp känslor eller för att liksom fånga läsaren. Men här är Jona, så det här med fisken, det omnämns bara väldigt kort. Det är mer som en kort nyhetsnotis att det var det här som hände. Och till detta så kommer att Jesus själv uttryckligen hänvisar till att Jona var 3 dagar och 3 nätter i fiskens buk, precis som Jesus sedan var. Så vi ska inte bli distraherade av det här med fisken. Vi ska istället nu titta på vad det här budskapet som förmedlas. Och i början då av kapitel 2 som vi läste så läser vi att Gud sände en stor fisk som slukade Jona. Och å ena sidan så är det uppenbart att fisken räddade Jonas liv genom att svälja honom. Å andra sidan så var Jona fortfarande i ett fängelse. Han var fortfarande vid liv, men hur länge? Och det är också intressant att se liksom de här två första kapitlerna, för att efter flykten från Gud så går utvecklingen i Jonas liv bara nedåt. Han far ner till Jafo. Han gick ner i det inre skeppet. Sjömännen kastade ner Jona i havet. Och nu så sjunker han ner till bergens grund. Så utvecklingen går verkligen neråt. Men när vi ser Jonas egna ord så verkar det som att det var precis det här Jona behövde för att kunna se sin egen synd och framförallt Guds nåd. Och jag tror också att det här kan vara en illustration av den vanligaste platsen att förstå det här med Guds nåd. Det är när vi själva befinner oss på botten. Och det är väl som det ofta sägs, att du förstår inte att Jesus är allt du behöver förrän Jesus är allt du har. Och just på det här finns det många exempel på. Jakob, han var inte beredd att leda Guds familj förrän han hade tvingats att fly från sitt hem, utsatts för år av hårt arbete och beredde sig på ett våldsamt, i alla fall vad han trodde, återseende med sin bror Esau. Det var först då Gud mötte Jakob. Och detsamma gäller många andra. Abraham, Josef, David, Elia, Petrus. Alla blev mäktiga ledare genom misslyckanden och lidanden. Men det är inte bara att Jona befinner sig på botten i dödsrikets buk som börjar förändra honom. Utan det är att han börjar be på botten. Och Jona ropar på hjälp. Och större delen av andra kapitlet som vi läste, det handlar om, eller det liksom utgörs av Jonas bön. Och det är en tacksamhetsbön, en tacksamhetssalm. Och bönens klimax kommer i slutet när Jona säger: de som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de fått. Men jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och här talar Jona om ett ord som liksom har översatts med nåd. I äldre översättningar talas det om sin nåds Gud. Och det syftar på Guds kärlek. Och det här är liksom i slutet av bönen. Och det tar Jona hela bönen att komma dit. Att komma fram till Guds nåd. Men när han väl kommer dit så återförs han till liv, till land. Jag är inte där än. I en känd bok som heter Knowing God så beskriver engelsmannen J.I. Packer att kristna ofta talar om det här med Guds nåd, men att det många gånger blir en abstraktion, inte som en livsförändrande eller livsförvandlande kraft. Och Packer beskriver att det finns flera viktiga sanningar som vi behöver förstå om Guds nåd för att den riktigt liksom ska få kraft för oss och i våra liv, att det ska få kraft i våra liv. Och jag tror att i Jona bön så kan vi se att Jona börjar komma till grepp om tre av de här sanningarna. Och den första sanningen, det är då vad Packer kallar vår moraliska korruption. Och det här tror jag är någonting som är väldigt svårt för oss i vår kultur att höra. I vår kultur, eller vår kultur är i stora drag terapeutisk. Och lyssnar vi till vad kulturen säger om vad som är vårt grundläggande problem, så handlar det mer om att vi har brist på självkänsla, att vi lever med för mycket skam och skuld. Vi hör att moraliska standarder, det är sociala konstruktioner, de är relativa. Varför ingen har rätt att känna dig skyldig. Vi ska bestämma själva vad som är rätt och fel. Men i en sån här kultur så väcker Bibelns budskap om att vi är syndare. Det väcker anstöt. Och på samma sätt, i en sån kultur så blir Guds erbjudande om nåd i bästa fall onödig, i värsta fall en förolämpning. Men Jonas bön är tydlig. Han erkänner till Gud att du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmar omslöt mig. Jona visste att Gud var rättvis och att hans synd förtjänade konsekvenser. Och jag tror, om vi alla är riktigt ärliga, inser det också i våra liv. Den andra sanningen som Packer, det kallar Packer då vår andliga maktlöshet. Det är inte bara det att vi är syndare, utan vi kan inte heller göra någonting åt det själva. Tittar vi på vår kultur så är den inte heller till mycket hjälp här. För vår kultur är inte bara terapeutisk, den är också, vad man skulle kunna säga, teknologisk. Så även om vi skulle acceptera att vi har gjort fel, så nås vi av budskapet att det kan vi fixa själva. Och kopplat till moral, religion, så kommer det till uttryck att vi tror att vi genom hårt arbete, strikt moraliskt levande, kan reparera själva vår relation till Gud. Och det här är ju inte en ny idé, utan egentligen central i alla andra världens religioner. Men Jona förnekar helt riktigt att det är möjligt för oss. Han beskriver att han sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom sig för evigt. Men att Gud, bara Gud, förde honom levande upp ur graven. Och den tredje sanningen för att förstå det här med Guds nåd så att det blir liksom förvandlande för oss, det är att förstå hur oerhört dyr den frälsning som Gud erbjuder är. Jag har skrivit dyr räddning här, men det är ju verkligen en underdrift. Men två gånger i sin bön så tittar Jona upp mot Guds heliga tempel. Det gör han för att han visste att det var från nådastolen i templet som Gud lovat att tala till oss. Det här med nådastolen, rent konkret så var det ett lock av guld som övertäckte förbundsarken där Guds bud förvarades. På den stora försoningsdagen så stänkte en präst blodet från offerdjuret för att folkets synder för folkets synder på nådastolen. Just det här är en väldigt mäktig bild. Templet var den helige gudens boning. Hans moraliska karaktär representerad av buden som ingen människa kan hålla. Så hur ska vi möta Gud? Kommer inte Guds lag att fördöma oss? Jo, men någon annan stöd kan bringa försoning. Och varken Jona eller någon annan på den tiden förstod helt vad det här betydde. Men en bättre bild på Jesus är svår att få. Templet, offersystemet bygger på de här tre sanningarna som jag talat om. Vi är syndare utan möjlighet att rädda oss själva. Vi kan bara räddas genom extremt kostsamma och dyra medel. Och inte förrän långt efter Jonatid så skulle det helt avslöjas att försoningen inte kunde verkställas genom tjurar eller getters blod, utan bara genom Jesu offer en gång för alla på korset. Så Guds nåd blir vacker, tröstande, ödmjukande först när vi greppar de här tre sanningarna. Att vi förtjänar ingenting annat än fördömelse. Att vi är helt oförmögna att rädda oss själva. Och att Gud har räddat oss till en oändlig kostnad för honom själv trots vår synd. Och något av den här förundran och glädjen över Guds nåd kan skymtas i Jonas bön. Han erkänner att jordens bommar har slått igen, men han tillägger att du förde mig levande upp ur graven. Han är förlorad, fördömd, oförmögen att rädda sig själv. Men ändå så räddar Gud honom. Och Jona börjar att prisa honom innan han har fått någon försäkran om att han ska räddas. Det är liksom inte när fisken spottar upp Jona på land som han börjar prisa Gud, utan det är när Jona börjar greppa det här med Guds nåd. Det är då som den verkliga återlösningen sker. Och Jonas bön avslutas ju, som vi läste, med ett utrop. Frälsningen finns hos Herren. Och det sammanfattar liksom Bibelns budskap. Men vi skulle också kunna lägga till, för i Filipperbrevet så skriver Paulus att Gud har gett Jesus namnet över alla namn. Så vi kan därför säga att frälsningen är hos Jesus. Och som vi har sett så är ett huvudsyfte för Gud att få Jona att förstå det här med nåd. Och på samma sätt så är Jona bok, tror jag, ett av huvudsyftena är för oss att förstå det här med nåd. Men om det var möjligt för Jona att inte förstå det, så är det också fullt möjligt för oss. Men till dess vi fullt ut förstår det, så är, och liksom tar till det i våra hjärtan, så är vi, precis som Jona, blott en skugga av oss själva eller vad vi skulle kunna vara. Och Guds nåd är det som särskiljer kristen tro från alla andra livsåskådningar. Och det är också Guds nåd som befriar oss från rädsla och oro i en otrygg värld. Det är en förståelse av Guds nåd som kan ta bort våra bördor, vår skuld, och som kan göra det möjligt att leva tryggt i en orolig värld. Guds nåd befriar också från rädslan att misslyckas. För om vi tänker på det, att vår djupa längtan efter att lyckas, det är många gånger ett sätt för oss att själva vara det som Jesus borde vara för oss. För i verkligheten så säger vi då att om jag lyckas med detta, då kan jag bli accepterad. Men när vi slutar att liksom söka vår självbekräftelse och vårt värde från andra källor, då förlorar vi också vår rädsla. Och då kan vi bli utan rädsla, utan att bli skrytsamma, när vi då har Jesus som vår främsta källa och vår främsta herre i våra liv. Jag tänkte avsluta med ett citat från Martin Luther, som omvittnat det här med Guds nåd. Han skriver så här i sin inledning till kommentaren över Romarbrevet. Och Luther skriver så här, det kanske lite litet, men tron är en levande och dristig förtröstan på Guds nåd, så viss att man 1000 gånger kunde dö för den. Och en sådan förtröstan på och visshet om Guds nåd gör människan glad, frimodig och oförskräckt inför Gud och allt skapat. Detta är den heliga andes verk i tron. Så blir människan villig att gärna, utan något tvång, göra var människa gott, tjäna alla och lida vad den må vara, Gud till behag och ära, som visat henne sådan nåd. Kan avsluta med att be. Ja, tack käre himmelske far för att du har visat oss sådan nåd. Tack för att du har räddat oss till en oerhörd kostnad för dig. Hjälp oss att förstå det, ta in det i våra liv. Se vilken glädje och trygghet det kan ge i en värld som är orolig. Tack för att vi får ha vår trygghet hos dig, Herre. Jag ber att det ska bli en verklighet och en livsförvandlande kraft i våra liv, din nåd, Herre. Vi ber om att ditt ord ska få lysa upp våra liv. Så tackar dig för allt som du har gjort för oss. I Jesu namn. Amen.